Ja, håll fast vid evangeliet och den ursprungliga kallelsen. Det tänkte jag vi skulle fokusera lite på. Så vad är egentligen vårt uppdrag? Vi slår upp Matteus 28. Matteus 28 och verserna 18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem, alltså till lärjungarna. Och sa det: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, in till tidens slut. Parallellstället har vi Markus 16 och vers 15-20. Och Jesus sa det till dem, alltså till lärjungarna, från vers 15-20. Gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa den som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska ni inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Alltså uppdraget är att gå ut och predika evangeliet för allt skapat. Och att hålla sig till ordet. Och där kommer under och tecken in i rätt sammanhang. För de åtföljer oss om vi åtföljer ordet, om vi predikar ordet. För Gud bekräftar sitt ord med under och tecken. Tänk att det kan vara så enkelt. Om han gör mycket eller lite, det är upp till honom. Och vi kan vara så ivriga att få tjäna varandra med nådgåvorna. Så länge vi har det fokus att det är till för församlingens uppbyggelse. Och det är till för att ge Gud ära. I Judas vers 3 så uppmanar Judas: kämpa för den tro. Kämpa för den tro som en gång för alla överlämnats till de heliga. Så det är inte tal om någon evolverande budskap som utvecklas efter tiden, utan det är samma enkla budskap. I Romarbrevet 10:17 säger Paulus att så kommer då tron av predikan och predikan av Kristi ord. Jag tror i grundtexten att det står hörandet av Kristi ord. Tron kommer inte av allmänt trevliga reflektioner eller käcka allegorier eller lite nya smarta blandningar mellan psykologi och lite kristna termer. Tron kommer av hörandet av evangeliet. Tänk vad skönt. Man slipper göra så mycket annat. Vad är då evangeliet? Ja, vad är det vi ska förkunna? Tänkte jag hoppa över så tar ni Lennarts bok på vägen ut sen. Nej, jag kan nämna lite grann. Nej, men det som är kanske allra mest svårt för oss och anstötligt är att säga att människan är fallen. Människan är ur sitt sammanhang. Människan behöver en räddare, en frälsare. Att människan blev skapad till Guds avbild, inte till Guds likhet. Att syndafallet ägde rum och att Gud genast var där och sade att kvinnans säd skulle söndertrampa ormens huvud. Alltså den första profetian om Jesus kommer i första Mosebok 3. Och i Johannes 3:16-18, det kära ställena som vi brukar läsa, ty så älskade Gud hela världen, det kan vi slå upp. Så läser vi ett par verser till där. Där säger Jesus så här. Johannes 3:16-18. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Alltså att säga det till ett gäng tekniker, det är ju sånt här man säger när Gud ger såna här tillfällen. Det kan ju kännas som att de tycker ju man är precis galen om man kommer med sånt här. Så är inte min erfarenhet. Visst studsar man ibland. Men ett väldigt billigt evangelium med ett väldigt billig nåd väcker tolerans men förakt. Oftare hör jag vad fantastiskt att du står för någonting. Jesus säger i Johannes 14:6 att jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och den gäller än idag. Vi hör det ibland från väldigt höga kyrkliga företrädare ibland att ja, vägen och vägen, en väg. Nej, Jesus är den enda vägen. När jag jobbade på Ericsson så hade jag en chef som sa till mig och sa att du är den första trevliga, normala kristen jag har träffat. Tänkte jag, vad du träffar för några? Ja, men du vet, jag har träffat några som ja, de påstår ju att Jesus var enda vägen till Gud och så. Och så, Tommy, då måste jag tyvärr säga att jag är en av dem. Är du också sån? Lite skoj, lite allvar. Men det är viktigt att hålla fast vid, för vad händer annars? Gud efterfrågar inte massa resultat från oss utan trogenhet. Matteus 25, där finns ju flera berättelser Jesus tar där som berättar om den dubbla utgången. Att det finns evigt liv och det finns evigt straff, och det är jätteviktigt att hålla fast vid. Andra Korinthierbrevet 5:17-21 kan vi faktiskt ta och läsa. Andra Korinthierbrevet 5:17-21. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, ser det nya kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Tänk att vi får vara i försoningens tjänst och berätta från Guds sida. Så är saken klar. Han har betalat priset. Du är så välkommen. Du kan anta Guds gåva. I Johannes 6:44 så säger Jesus, ingen kan komma till mig om inte min fader drar honom. Alltså när människor runt omkring oss börjar fråga efter livets mening, börjar fråga om Gud finns, då ska vi nog förstå det som att Gud drar i dem. För vi kan inte hitta till honom själv. Gamla testamentet och Nya testamentet hör ihop. Eftersom Jesus säger att jag kom inte för att upphäva lagen och profeterna utan för att fullborda. Att vi får tro att Gud, att Israel är Guds egendomsfolk och att vi har blivit inympade i det äkta olivträdet. Och att Guds syften med Israel kommer att gå uppfyllelse på samma sätt som Guds syfte med en mycket bångstyrig kyrka. Men försoningen måste tas emot personligen i omvändelse och efterföljelse. Varför är det då så svårt att förkunna det enkla evangeliet? Varför vill vi så gärna hänvisa till enormt stora massmöten och helanden och folk som har uppstått från de döda och sådär? Vi skäms för korsets enkla budskap. Romarbrevet 1 och 18. Förlåt, 16 ska det vara. Paulus säger, jag skäms inte för evangelium, för det är en Guds kraft som frälser var en som tror, först juden och sedan greken. Hur kan det komma sig att vi har blivit så, att det har blivit så svårt? Och jag har faktiskt fått be Gud om hjälp. För jag kände så ett tag att varför krångla och till det så oerhört varje gång? Varför känns det som det är så oerhört svårt att bara prata? Kanske utifrån Johannes 3 och 16. När rätt tillfälle kommer. Och så har jag fått be Gud om förlåtelse. Förlåt att jag har faktiskt krånglat till det så mycket och trott att det behövs så mycket mer. Om Gud nu kan använda en åsna som han har gjort, så kan han använda mig och dig när vi i rätt stund ger våra behövande vänner ett ord från Gud. Ett Guds ord. Sen tror jag också att Romarbrevet handlar också om hur Gud fördöljer sig från visa och kloka. Och vi har ju blivit så oerhört visa och kloka i vår kultur. Och därmed tror jag att det är svårare för oss själva att hålla oss till väldigt enkla. Och bibelkunskapen har blivit så låg. Och man fokuserar allt mer på upplevelser. Och här vill jag göra en stor uppmuntran till oss att börja leva utifrån Guds ord. Men precis som Israels barn i ökenvandringen tyckte att den där eländiga mannan som kom från himlen, den var ju ena knastertorr till slut. Så behöver vi be Gud om nåd att förstå att vi får hålla fast vid det mycket enkla skrivna ordet och leva i det dagligen. Det behövs inga andra böcker egentligen. Tänk på mycket böcker på bokborden som är till mycket mer fördärv än till hjälp. Läs Guds ord. Gud verkar i ordet genom sin ande. En annan punkt är att evangeliet, som är det glada budskapet för de fattiga, för de behövande, har vi försökt att göra om till det glada budskapet för de rika och mätta. Det blir lite varianten av, är du framgångsrik och lycklig så kan du bli kristen också, så får du det ännu bättre. Det leder inte till omvända människor. Och den lättköpta erfarenheten så att säga leder egentligen till att man antingen får oomvända människor in i kyrkan, eller att folk blir som vaccinerade mot tron när de tycker att de fick inte ut det där lilla extra, så det var inget för mig. Om man nu står där på i ett sammanhang och bara be till Gud, låt mig stå för sanningen, så kan det vara väldigt glest mellan tillfällena att få dela ett ord. Men jag har sett det ganska många gånger verka, och jag har sett arbetskamrater som inte ens kan en kristen nomenklatur, som tagit tag i mig och så vill ha en liten promenadsamtal eller vad det nu kan vara. Och så kan det komma ungefär så här: Anders, jag måste berätta. Jag hatar den människa jag har blivit. Jag har blivit precis sån som jag föraktar. Flera gånger har det hänt att jag blir så överrumplad så jag kommer inte fram och säga någonting. Vid ett tillfälle var det en som berättade att hur ber man och hur läser man Bibeln så väldigt snabbt på, så jag blir helt chockad. Men det är upp till Gud hur han verkar. Vi kan bara så ut som Sven pratar. Vi kan vara där och luckra lite med spaden. Men vi kan se till att det inte stenar vi ger ut, utan det äkta, den äkta sådden. Och Gud står för skörden. Och den kan ske i en helt annan sammanhang, helt annan situation. Och just det där som jag nämnt tidigare, att det där med under och tecken, fokusera inte på det. Fokusera istället på att i kärlek ge din medmänniska av Guds ord. Så gör Gud det han vill göra. Vad åtföljer då en sund tro? Ja, först kan vi ju nämna Galaterbrevet 5:22-23, där det står om andens frukt. Det kan vi slå upp. Kanske har ni lagt märke till att det inte står frukter, utan frukt. Galaterbrevet 5:22-23. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, vänlighet, godhet, trohet och mildhet och självbehärskning. Och det är sådant som Gud låter växa fram i oss om vi är kvar i vinträdet. Om vi väljer att vara kvar i hans ord, då blir också han kvar i oss och låter detta verka i oss. Vi får också en allt mer omvänd syn eller rättvänd syn på verkligheten, på vad som är stort och vad som är litet. Nämligen att det är som sig bör att han växer till och blir större och jag, mitt jag, blir mindre. Det är också som sig bör att man ser att mer och mer av det som är stort i den här världen är en styggelse inför Gud. Det är inte obetydligt, utan det är en styggelse inför Gud. Något annat som åtföljer en sund tro är att man släpper på individualismen och vågar bli beroende av syskon. Det behöver inte vara ett stort sammanhang. Det kan vara de som Gud just gett dig. Be Gud att han öppnar ögonen för dem som du hör ihop med. Och vågar vara beroende av andra. Betjäna andra med de gåvor du har fått. Barnaskapet blir allt starkare. Och återfallen i, vad ska man säga, fördömelsen blir lite mer sällan. Även om jag tycker att det är väldigt, jag är väldigt ofta där och bökar. För barnaskapet är ju sånt att den pekar på att det bara är nåd alltihopa. Sen så får vi mer, allt mer fokus på det rike som kommer och inte här och nu. Utan redan här och nu får vi leva i gemenskap med Gud och i gemenskap med varandra. Men vi kommer inte på något sätt vägen fram. Vi kommer få kämpa med saker i våra liv. Vi kommer att synda, vi kommer att göra felaktigheter. Men Gud är med oss och verkar. Men det kommer en stund när vi får se honom som han är. När han kommer, Jesus Kristus, i sitt rike. En hunger efter Guds ord och bön ökar också. En liten brasklapp kan dock vara att fortsätta att läsa Bibeln som en upptäcktsbok där Jesus och du, precis som han tog lärjungarna i fiskafänget, så ska ni hänga på mig, ska vi dela livet. Det vill han göra i din bibelläsning. Men det är väldigt lätt att det en vacker dag blir en kravlista. Jaha, så borde jag vara nu. Sån här förväntar sig Gud minst att jag är vid det här laget. Då får man backa tillbaka. Så här, nej, det är du, Herre, som gör, inte jag. Och det är gott. Prestigen och prestationskravet minskar. Prestigen, som kanske är ett bra ord för det som vi kallar för arvsynd. Detta ständiga som gör ont när det kostar på oss själva. Och segrar, de blir ju väldigt ofta över en själv på områden som man tycker sig att Gud, det där behövde inte jag just nu. Men Gud vet vad han gör. Han är ute efter väldigt mycket här med prestigen. Sista delen här nu, det är, vad är då vägen tillbaka? Ja, Bibelns väg är klar och tydlig. Tänk vad gott. Det är inte teknik X, Y, Z kombinerat med de och de mästerförkunnarna som kommer med sina jumbojet eller som nyligen uppväckte en död eller så. Utan det är omvändelse och bön. Och tillbaka till skriften alena. Gör som judarna i Berea. Allting du ser och hör, Fråga Herren, läs hans ord, även det som jag har sagt här. Omvändelse betyder ju att man vänder sig bort ifrån det man har satt sin tillit till. Det man hämtar liksom energi och inspiration från. Precis som Gud uppmanade Israel att överge sina avgudar. Så här då en bra väg. Gud, visa mig vad mina avgudar är. Eller kanske den specialvarianten med offerhöjderna. Man läser kungaböckerna. Så läser man i historien där hur Gud bedömer kungarna. Den gjorde vad ont var i Herrens ögon. Den kungen gjorde vad gott var. Dock fick offerhöjderna vara kvar. Det är spännande. Jag undrar, vad är offerhöjderna? Ja, det är det där lilla som vi låter vara kvar där som ger lite extra inspiration. Ett självvalt sätt kanske att dyrka Gud. Och den vanliga gamla frestelsen. Pengar, makt och sex ligger där också. Och de riktigt reformationskungarna som även gjorde sig av med offerhöjderna. Där verkar det blivit mera stadigvarande förändring. Jeremia 6:16. En god bön. En god uppmaning från Herren till oss. Jeremia 6:16. Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Dina bud, dina stadgar, dina lagar, din lära, Herre, vill jag lära känna. Det finns några försäkringar också som är bra att ta. Och den ena hittar vi i första Timoteusbrevet 6:6. Första Timoteusbrevet 6, vers 6, så säger Paulus till de som menar att Guds fruktan är något vi ska tjäna på i denna tiden. Så säger han att Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Förnöjsamhet och Guds fruktan, en god försäkran. Jag ser att tiden rinner ut så jag gör så här. En annan försäkring är andra Thessalonikerbrevet 2:9-12. Vi slår inte upp det. Men det handlar om att be Gud om kärlek till sanningen. Det är väldigt viktigt. Och vårt ansvar är att vara trogna förvaltare. Oavsett om vi får uppleva i vår tid det som även man fick uppleva under konungaböckerna och sådär, att det blev tider av reformation och faktiskt väckelse, men trenden var nedåtgående. Kanske vi kan få uppleva något sånt jättefint i så fall, men vad Gud efterfrågar av oss, det är att vi ska vara honom trogna och hans evangelium trogna, oavsett resultatet. Då tänkte jag vid sista jag gör här, ska läsa Daniels bok i en bön tillsammans, som är en underbar bön, för Daniel går in i förbön och bekänner därmed sin egen synd, sina fäders synder, sitt folks synd. För vi ska inte tro att vi kan komma undan och säga vi och dem, vi är rätt och andra är fel. Vi är del i denna utveckling i samhället, i denna utveckling i kristenheten. Och vi behöver tillsammans söka Guds hjälp i omvändelse. Daniels bok, jag läser först 3-10 och sen 15-19. Kapitel 9. Vi kan ta från vers 4 där, blir det lite enklare. Jag bad till Herren min Gud och bekände, o Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi som kristenhet, vi har syndat och gjort orätt. Vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra ledare, om man säger så, kungar, förstar, fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med juda män och Jerusalems invånare och hela Israel, alltså som i vår kristenhet. Både det som bor nära och det som bor långt borta, i alla andra länder dit du fördrivit dem därför att de var trolösa mot dig. Ja, Herre, vi med våra kungar, förstar och fäder, våra präster och pastorer och ledare, vi måste gömma våra ansikten i skam därför att vi har syndat mot dig. Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot Herren och lydde inte Herren, vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar som han förelade oss genom sina tjänare, profeterna. Hoppar vi till vers 15. Och nu, Herre, vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand och så gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat. Vi, Herre, som kristenhet har varit ogudaktiga. Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och förbittring från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. Så från oss som kristenhet, vänd, Herre, din vrede. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar har Jerusalem och ditt folk blivit till smälig för alla som bor runt omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan. Herre, hör oss när vi här i Mölndal ber till dig just nu. Och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Över oss som kristenhet, Herre. Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna, Herre, dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss. Och se till staden, se till oss som kristenhet som är uppkallade efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet, Herre, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör. Herre, förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. För din egen skull, min Gud. Till din stad och ditt folk är uppkallad efter ditt namn. Hör, Herre, vår bön om omvändelse. Att det inte är vi och dem, utan det är vi, Herre, som kristenhet. Se till vår utblottade situation och led oss in på den rätta vägen. Amen.